Hej och hjärtligt välkommen till Snabbtänkt. Det är podden där vi diskuterar valet och valrörelsen 2018 med framstående forskare. Nu är det 11 dagar kvar till valdagen och tempot i valrörelsen skruvas upp och samtidigt förväntningar eller oro i de olika partierna inför söndags valresultat. Idag spelar vi in i Göteborg på universitetet där det klassiska SOM-institutet finns, som sedan 1986 har levererat opinionsundersökningar om politik och medier och en massa andra frågor också såklart. Som har varit ett fantastiskt underlag för väldigt mycket kunskap om väljare, opinioner och valen. Jag heter Kajsa Falaska och med mig idag har jag Henrik Oskarsson, professor i statsvetenskap och leder Svenska valforskningsprogrammet. Välkommen!
Tack så mycket!
Så har vi också med oss Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet. Välkommen!
Tack, tack!
Ja, snart inleds sista veckan av valrörelsen inför valdagen 9 september. Det här valet har ju förutspått bli exceptionellt omvälvande för svensk politik. Inte minst för att väljarna rör på sig allt mer och mer. Färre och färre väljare utmärks av att de är partiaktiva eller vanröstare, utan de är istället så kallade fribytare. Vi ser också att partierna satsar jättemycket på sina kampanjer för att nå ut till de här väljarna. Då många väljare är otrogna och de bestämmer sig väldigt sent vad de ska rösta på. Och det här har vi sett över tid och opinionsundersökningar fram till nu tyder ju på ett liknande mönster. Om man nu skulle då stanna upp här 11 dagar före valet, hur ser opinionsläget ut? Vad säger du, Henrik?
Ja, vi försöker ju väga ihop alla opinionsmätningar som kommer för att kunna se på läge och trender och se vart det barkar. Och just nu verkar det som att Socialdemokraterna kommer bli största parti kring 25. Mm. Kanske 26% där någonstans i det. Att Moderaterna och Sverigedemokraterna ligger just nu lika någonstans. De hamnar väl antagligen båda två i intervallet 18-22 där någonstans. Mm. Sen har vi ju två framgångsrika partier kring 10, det är Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och sen har vi då småpartierna där Miljöpartiet och Liberalerna har väl... De är väl på säker mark nu, över 5%.
Ja, de kommer inte hotas av spärren, tror vi nu, eller?
Nej, inte Nej. Som det ser ut just nu. Och Nej. Inte Kristdemokraterna heller, för att sista veckan har ju varit en riktigt fin period för Kristdemokraterna med mycket sena stödröster som de kan alltid räkna in i det här skedet av en valrörelse. Så det verkar som att de räddas kvar även den här gången, framförallt av moderata sympatisörer.
Hur mycket tror du att det här kan ändras fram till valdagen? Det är trots allt 11 dagar kvar.
Ja, rörligheten är ju stor i den meningen och väljarna bestämmer sig sent. Men många har ju en plan A också. Och de flesta landar ju till slut på samma parti som de röstade på förra gången. Mm. Det nya är väl att rationella väljare lämnar dörren öppen in i det sista. Det kan ju dyka upp någonting. Mm. Och väljarna har ju lärt sig det här i valrörelser tidigare, att det kan komma sena utspel. Igår kom ett sent utspel från Socialdemokraterna. Mm. Och det är den typen av saker som väljare kan ta hänsyn till. Ofta står man och väger mellan två eller tre partier. Och beroende på vad som händer de sista dagarna så kan man hamna på lite olika röstningsalternativ när man slutligen bestämmer sig.
Mm. Vad säger du, Johan? Visst är det så här det sett ut tidigare om man tittar på era undersökningar över tid? I den tidigare valen, tänker jag. Att det här med att man byter sista veckan, man står och väger.
Ja, det finns ju många resultat från tidigare undersökningar. Och men man kan säga att andelen som byter parti mellan valen har ökat, men vi vet ju också att andelen som byter mellan olika block är ganska låg egentligen. Så även om många bestämmer sig sent, så vet vi också att många har ju redan lämnat sin röst. Förtidsröstningen har ju också legat på en ganska hög nivå. I förra valet var det över 40% som förtidsröstade.
Vet man när de röstade? Mm,
de flesta ungefär. Förtidsrösterna lämnas ganska sent, som jag kommer ihåg det. Jag vet inte exakt, men det var de sista dagarna största delen av förtidsrösterna kommer in.
Så, 70% av alla förtidsröster avlämnas ju sista veckan. Mm. Och med en fokus på onsdag, torsdag, fredag där, före helgen. Ja. Men när kan vi ändå står här och pratar så har kanske 500-600 000 redan gått och röstat.
Ja. Snart kan uppemot 10% nästan ha gått och röstat om några dagar i alla fall. Så är det ju. Sen, men jag undrar alltså en sak, är det här valet egentligen ett spännande val eller inte? Om man tänker på till exempel valdeltagande. Det finns ju vissa belägg i tidigare forskning för att valdeltagande tenderar att bli något högre i ett val som upplevs jämnt. Spännande i betydelsen jämnt då. Men är det det? Jag tror att jag är inte säker på hur människor uppfattar detta. För ja, å ena sidan kan det anses avgjort i betydelsen av att inget av de traditionella blocken, de rödgröna eller alliansblocket, kan ju få egen majoritet. Så i den betydelsen är det ju inte alls spännande. Men om man fokuserar på vilket av dem som blir störst, om man tillmäter det en avgörande betydelse för regeringsbildningen, då är det såklart ganska spännande fortfarande. Även om de rödgröna tycks ha ett hyfsat stabilt övertag. Men det varierar ju. Största jag såg nyligen var väl kanske 6 procentenheter och det får ju sägas vara mycket. Men andra kanske ner åt 3 procentenheter. Så det beror på. Är det spännande? Både ja och nej, skulle jag säga.
Mm. Det som diskuteras väldigt mycket, det är ju regeringsbildningen. Det är något som diskuteras väldigt mycket i media och journalisterna försöker ju få svar på det här och vi har fått en massa olika svar från olika partiledare. Tror ni att det är någon som kommer få äta upp det man har sagt innan vad gäller regeringsbildningen? Vilka regeringsalternativ är hetast just nu?
Ja, det är 10 000 kronors fråga.
Mm. Ja.
Jag tror det blir ett spel i flera omgångar här. För jag tror att det är väldigt svårt att se hur helt nya, överraskande samarbeten parlamentariskt dyker upp på onsdagen direkt efter valet. Utan det troligaste scenariot just nu är väl att Stefan Löfven, som antagligen kommer röstas bort i en obligatorisk omröstning när riksdagen öppnar. Om han då förutser att detta ska hända så kan han ju så att säga lika gärna avgå på valdagen eller när resultatet kommer.
Mm.
Men han kan också göra en stor poäng av att han sitter kvar för att faktiskt bli bortröstad. Så att det är spännande. Klockan 23 framåt midnatt på valsöndag blir det väldigt spännande att höra hur Stefan Löfven och Socialdemokraterna tolkar valresultatet.
Så läget. Det är värt att stanna uppe på valkvällen för att vänta på det här beskedet?
Det är det, tycker jag verkligen. För att jag håller helt med hur Henrik presenterar det här. För att båda sakerna är väldigt logiska. Alltså om förutsatt att de rödgröna blir större än alliansblocket så tycker ju Stefan Löfven troligtvis att han ska fortsätta vara statsminister i det läget. Men han vet samtidigt att troligtvis skulle han ändå bli bortröstad i den obligatoriska statsministeromröstningen. Hur han agerar då, det är inte alls självklart.
Mm. Vilket alternativ vill väljarna ha egentligen? Kan man se det i olika undersökningar? Jag såg en undersökning i morse här om att hur olika väljare rankar partierna, första, andra, tredje plats och så vidare. Mm. Kan vi utläsa utifrån opinionsundersökningar vilket regeringsalternativ som är det mest populära?
Man kan ju ställa frågan, och det gör vi också.
Ja.
Vi ställer frågan om önskeregering och önskestatsminister.
Och vad har ni fått för svar?
Den senaste data vi har är från oktober 17. Så det är lite sent. Det är ett tag sedan.
Mm.
Men där är det ju en rekordstor andel som önskar sig en regering där partier från båda de traditionella blocken ingår. Det är 39% som önskar sig det.
Mm.
Så att beredskapen för ett blocköverskridande parlamentariskt samarbete, inte nödvändigtvis i regering, är faktiskt stort på väljarnivå. Och tittar vi ute i kommunerna så är det ingenting konstigt alls. Det är nästan 100 kommuner där vi ser den typen av styren idag. Men frågan är om den mentala beredskapen hos våra politiska ledare, partiledarna, verkligen hänger med där.
Ja, det är ju valkampanj nu. Och nu kämpar ju alla lite för sitt eget parti och sina egna siffror. Och man kanske inte riktigt öppnar upp för de här blocköverskridande samarbetena. Det gör man ju inte direkt i alla fall. Och så självklart så säger partierna att man kan inte förhandla om det i medierna som många journalister säkert skulle önska. Men det kan, om man då tittar på väljarna och partierna skulle liksom stötta sig på den undersökningen och så är det att väljarna är öppna för partiöverskridande samarbeten. Är det en realitet då? Är det en möjlighet? Vad säger du, Johan?
Ja, det är svårt. Alltså,
det är 10 000 kronors frågan
här
igen.
Det är verkligen svårt. Jag tycker att det är också svårt att helt tydligt förstå vad partiledarna har sagt den senaste tiden i den här frågan. Trots många utfrågningar och många partiledardebatter, så jag tycker inte det är riktigt tydligt hur de tänker sig agera. Men det, jag förstår också, visst, de kan ju inte ge besked om någonting när de inte vet styrkeförhållandena. De vet inte procenten ännu. Så de
men
vet ju inte.
Samtidigt, om man vill så kan man ju se ganska tydliga besked. Som till exempel Jan Björklund igår i utfrågningen.
Mm.
Han talade om första preferens och andra preferens. Mm. Första preferensen är ju att bilda en alliansregering.
Mm.
Om inte det är möjligt så ska alliansen söka stöd över blockgränsen.
Ja.
Och det måste ju rimligen betyda att Sverigedemokraterna är helt ute ur ekvationen där när det gäller Liberalerna. För det är ju det är möjligen då på tredje eller fjärde plats som man kan söka stöd från Sverigedemokraterna i så fall. Så att, jag tolkar det. Jag tycker det är ganska tydligt ändå.
Mm. Det har ju spekulerats en del om att Moderaterna skulle gå fram som en enpartiregering med stöd. Tror ni det är en möjlighet?
Absolut. Alltså det, regeringar behöver inte vara så stora. Det handlar om att bygga stabila parlamentariska majoriteter. Och det är inte så många. Det är ju bara det är egentligen bara tre partier som skulle kunna ha den kraften att vara enpartiregering. Och det är ju Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.
Mm.
Sverigedemokraterna i min bedömning att de har inte den kapaciteten.
Sverigedemokraterna får ju ett ökat stöd i opinionsundersökningar fram till det här valet jämfört med 2014. Vilka väljare är det som har gått till Sverigedemokraterna? Hur ser väljarströmmarna ut?
På senare tid så det har ju mest kommit ifrån Moderaterna.
Mm.
Tittar vi ett längre historiskt perspektiv så i valen då Sverigedemokraterna började växa, då kom det med både från Socialdemokraterna och blankröstar och icke-röstare. Men på senaste valen har det varit mest för Moderaterna också numera. Det är också så att det syns om vi tittar på Sverigedemokraternas sympatisörer i olika mätningar, till exempel som undersökningarna, så är nu den ideologiska grupp där de är starkast står nu till höger politiskt. Går vi tillbaka en 5 år eller någonting, så var det de som placerades i mitten ideologiskt som hade största andel Sverigedemokrater. Samtidigt är ju den gruppen mindre. Så jag skulle säga att den typiska Sverigedemokraten står fortfarande vänster-höger ideologiskt i mitten.
Den står fortfarande i mitten alltså?
Ja, därför att den gruppen är mycket större.
Det är väldigt spännande. Precis.
Det är en ganska komplex materia att prata om här, för att det är många fler av väljarna som placerar sig i mitten än långt ut till höger. Men det är det de har starka stöd. I gruppen som finns längst ut till höger är det högst andel som röstar på Sverigedemokraterna. Men samtidigt blir den typiska Sverigedemokraterna, om man kan säga så, ändå ideologiskt i mitten, för den gruppen är mycket större.
Okej.
Okay. Men detta har förändrats. Förr så var de inte starkast längst till höger heller. Utan de har ju närmat sig, och vi ser på många, till exempel en undersökning presenterades i morse. Och andra också, att Sverigedemokraternas sympatisörer ligger ju nära Moderaterna och Kristdemokraternas sympatisörer.
Mm.
Och det finns ju ömsesidiga sympatier på väljarnivå.
Mm.
Där.
Ja, det var ju i morse när, då kan man väldigt tydligt se att Sverigedemokraterna är väl ganska väl förankrade till höger i partisystemet, när man ser att hälften av Sverigedemokraternas sympatisörer har Moderaterna som sitt näst bästa parti.
Ja, precis.
Och 22% har Kristdemokraterna som sitt näst bästa parti. Så det är de två närmast liggande partierna just nu. Så att profilen på Sverigedemokraterna har förändrats ganska mycket över tid.
Mm.
I början tillströmning från socialdemokratin och från gruppen som slutade rösta på 90-talet. Mm. Och i senare tid från Moderaterna, precis som Johan säger.
Mm. Kan man se den förändringen i partiets politik också? Eller är det här någonting som man mer ser på väljarbasis?
Mm. Jag tycker själv egentligen att det är svårt att klassificera politiken på samma sätt.
Mm.
Men de saker vi har tittat på, till exempel i samband med att en forskargrupp utarbetade en valkompass åt Aftonbladet, så klassificerade vi partiernas positioner i 30 olika frågor. Och tittar man på de resultaten, då ligger Sverigedemokraterna bara något till höger om mitten. Så i ekonomiska frågor, vänster- och högerpolitiska frågor, som ligger inte alls i närheten av till exempel Moderaternas eller Kristdemokraterna eller Centerpartiets ekonomiska politik. Men de ligger heller inte så långt till vänster om Socialdemokraterna, utan de är till höger om mitten, men inte långt till höger om mitten alls, utan ganska centralt placerade.
Mm. Just det.
Det är alltså vänster-högerfrågor, fördelningspolitiska frågor. EU är underordnat för Sverigedemokraternas väljare. Det är inte huvudfokus.
Nej.
Utan huvudfokus handlar om andra saker. Migration, lag och ordning, äldrevård. Det finns ett stort välfärdsmissnöje. Ett EU-motstånd och så vidare. Va?
Mm.
Så att, det är helt andra typer av frågor som är ligger varmast om hjärtat, närmast om hjärtat för Sverigedemokraternas väljare. Och det är ju därför de finns. Det är ju hela deras raison d'être, om man får prata franska i en sån här podd.
Det får man så hemskt gärna göra. Då kommer vi in på lite då viktiga politiska frågor inför det här valet. Därför att du säger ju här att för Sverigedemokraterna så är det de frågorna som är viktigt i invandring, lag och ordning och så vidare. Det har kommit otroligt många undersökningar, precis som det kommer många opinionsundersökningar, vilka frågor som är viktigast. Den senaste jag såg så sa man att topp tre för frågorna i vikt för väljare var sjukvård, skola, utbildning och invandring.
Mm.
Och de här frågorna brukar ju ligga ganska högt och har gjort det under en längre tid. Och vi vet ju att forskning visar ju oss att väljare utgår ju ofta ifrån sakfrågor när de väljer, inte beroende på partiledarens karisma eller någonting annat som det pratas en hel del om i medierna. Och därför blir ju fokuset på politiska frågorna väldigt, väldigt viktigt. Vilka de frågor som dominerar debatten inför ett val, vet vi också att det påverkar vilka frågor som väljarna tycker är viktiga. Hur ser ni på det här förhållandet? Finns det liksom en rundgång här mellan vad väljarna tycker är viktigt och vad medierna tycker är viktigt, och sen som det medierna tar upp blir sen väljarnas viktiga frågor?
Ja, men om du säger rundgång så låter det ju negativt.
Ja, jag menar inte negativt.
Nej, det kan det ju vara, men också inte. Alltså, ja, det finns ju ett samspel. Och jag tror att det är uppenbart att allt detta påverkar varandra. Självklart, det finns många exempel på när alltså vad som finns och syns och hörs i media påverkar hur människor svarar på undersökningar om vad som är viktigast just nu. Det är ingenting konstigt. Men alltså media och även politiska partier, alla aktörer plockar ju också upp frågor som de uppfattar är viktiga för väljarna. Det finns ju ett allas intresse. Media vill ju ge information om frågor som deras läsare eller lyssnare vill höra naturligtvis, och partierna också. På samma sätt, men vi ska heller inte glömma bort verkligheten. Alltså det finns ju förändringar, både i politik, i utfallet av politiken, händelser i omvärlden som också människor reagerar på. Mm. Det finns ju flera aktörer.
Visst är det lite ovanligt att till exempel lag och ordning har legat så högt på väljarnas lista över viktiga frågor?
Ja, men det är ju det som är speciellt med det här valet. Ja. Att vi har en helt annan mix av sakfrågor högt på agendan än vad vi brukar ha i svenska valrörelser. Det är framförallt migrationsfrågan som sticker ut där. Den har aldrig varit så högt.
Nej.
Den har ju varit nummer ett också i många mätningar under 2015-2016, under upptrampet till det här valet.
2014 var ju första valet då invandring och migration överhuvudtaget fanns bland toppfrågorna.
Mm.
Men den har aldrig varit så här högt.
Mm.
Och lag och ordning har vi sett smyga uppåt i rangordningarna.
När började det komma upp mot den här topp listan?
Alltså den är ju fortfarande inte på den riktiga toppen, lag och ordning och brottslighet, de här topp tre och liknande. Det finns ofta ett hopp ner ändå. Men det började väl stiga runt 2015.
Mm. Ja, det är ju händelser i omvärlden som har gjort att opinionsklimatet efter 2014 ser väldigt annorlunda ut än före 2014. Mm. Och det började, tror jag, med Rysslands annektering av Krim, Ukraina-krisen. Plötsligt så blev svenskarna mycket mer intresserade av försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Sen har vi haft terrorattacker, vi har haft en flyktingkris. Och det här är ju utifrån kommande, som vi statsvetare säger, exogena faktorer som påverkar eller ger en chock till systemet. Och här spelar nog kanske medierna en underordnad roll, utan här är, som Johan säger, här är verkligheten som tränger sig på. Och här ser vi väldigt, väldigt tydliga brott.
Mm.
i serien av sommarundersökningar till exempel.
Mm. Så, och vad vi inte, det är lika intressant vad vi inte kommer prata om i den här valrörelsen.
Ja, det var det
ekonomi är väldigt lågt.
Precis.
Och en sån här klassiker som alltid funnits med. Jobben, jobben, ja, jobben. Exakt. Sysselsättning, arbetsmarknadspolitik. Ja. Väldigt, väldigt lågt. Och
men det
sjunkande.
Här är ju också jättekonstigt. Därför att det här är ju frågor som är klassiska i valet. Det är ekonomin, det är skatter, det är jobb. Mm. De finns knappt med i Nej. Vare sig på väljarnas viktiga listor eller i Nej. Debatten och så vidare. Och jag tänker så här, det hänger också ihop med en annan sak som är väldigt förvånande tycker jag i det här valet. Det är ju att Löfven och regeringen har inte riktigt fått den här liksom regeringsknuffen i opinionen. Det går bra för Sverige, det går bra för ekonomin, arbetslösheten är låg. Så det kanske är naturligt att man inte pratar om det. Men varför lyckas de inte ta med sig det här liksom?
Det är också en generell
stödet.
Problematik att det är svårare att bli belönad för något som går bra än att bli bestraffad för något som går dåligt. Man kan undvika att bli bestraffad av väljarna om man hindrar någon som går dåligt. Men att få en belöning för att det har gått bra, det är inte lika enkelt. Det kan förekomma, men...
Det är svårt valet, att prata om de frågorna,
ja,
kanske.
Men valet är inte slut än heller. Jag vill ju hävda att eventuellt kan det mycket väl vara så att Socialdemokraterna hade gjort ett mycket, mycket, mycket sämre val än vad de kommer göra. På grund av att ekonomin, och att ekonomin går bra. Det finns lite av en feel-good stämning faktiskt. Ja. När vi tittar på sådana här nyckelindikatorer som andelen som tycker att regeringen gör ett bra jobb. Mm. Det är en övervikt för andelen positiva.
Ja.
Andelen som tycker att den svenska ekonomin utvecklas positivt. Det är också en liten övervikt. Mm. Den typen av nyckelindikatorer är svårt att bortse från i statsvetenskaplig forskning.
Flera av dem har gått åt det positiva hållet. Även om man ser att Sverige är på väg åt rätt eller fel håll. Det är fortfarande så att det är fler som tycker att Sverige är på väg åt fel håll åt rätt håll. Men skillnaden är mindre än förr, så även det går uppåt.
Mm.
Så det är ju så. Jag tycker Henrik gjorde en väldigt viktig poäng där. Att många missuppfattar den här idén om ansvarsutkrävande och särskilt för ekonomi. Så kallad ekonomisk rustning. Att regeringen ska vinna valet om ekonomin går bra. Det är ju inte alls så. Det kommer gå bättre för regeringspartierna än vad det hade gjort om ekonomin hade gått sämre.
Mm.
Det betyder inte att de vinner.
Nej, för vi såg ju under finanskrisen att Reinfeldt och alliansen kunde plocka hem väldigt mycket stöd för att de hanterade. Men då var det ju en kris. Mm. Då var det ju någonting som gick dåligt. Nu är det någonting som går som tåget och det uppmärksammas inte. Jag tänker det hänger också ihop lite med medielogiken. Att medierna vill ju gärna fokusera på det som är problem. Och människor vill ju också att man ska fokusera på det som är problem i ens vardag. Det som funkar, det funkar ju. Det kanske man inte lägger så mycket energi på. Mm. Men medierna bestämmer ju till stor del vilka frågor som ligger högt. Det man fokuserar på. Är det någonting i den här valrörelsen som är förvånande? Förutom att man inte pratar om ekonomi, skatter och jobb. Som medierna inte alls tar i. Någon fråga som är viktig för väljarna. Som ligger och kryper kanske där på den där listan. Eller?
Ja, men det finns ju massa frågor som aldrig kommer in. Men som man, när man tittar på det, antagligen är rätt så viktiga saker. Utrikes- och säkerhetspolitik, biståndspolitik, bostadspolitik.
Men de är inte viktiga för väljarna.
De är inte viktiga för väljarna. För väljarna läser ju vad som står i medierna. Och medierna tar ofta utgångspunkt i publiken. Vad vill publiken ha? Och jag vill ju hävda då. Att många medieredaktioner abdikerar från sin nyhetsvärderande roll och lyssnar för mycket på vad partierna vill prata om och lyssnar för mycket på sådana här rangordningar från sommarundersökningarna om viktiga samhällsfrågor.
Mm.
För det finns massa saker där ute som människor är väldigt engagerade i, ta bostadspolitiken till exempel.
Ja, men
antagligen saknas det saknas ordentliga konflikter.
Mm.
Precis. Och det intressanta med bostadspolitik är ju att i alla de här undersökningar som görs av vad väljarna tycker är viktigast, de gäller oftast i Sverige som helhet, nationella politiken. Och då finns det en knapp på listan överhuvudtaget. Men i de få undersökningar som jag har sett om vilka frågor som är viktigast i den kommun där du bor, då kan bostäder kvala in på en topp 7 eller något liknande i alla fall. Men inte nationellt.
Och infrastruktur
inte minst, trafik, kommer ännu högre
upp. Cykelbanor och sånt, sånt som
precis.
Människor bryr sig
om.
Men det där jag minner på det här med medielogiken, där finns det ingen konflikt så då lämnar medierna det. Men jag håller också med...
Om cykelbanor finns det mycket konflikt, kan jag säga. Får inte tala om tunnlar under städer.
Men det kommer i alla fall inte in i de nationella stora valdebatterna. Vem vet, SVT:s valdebatt debatter kvar. Det kanske kommer en fråga om cykelbanor. Det skulle vara lite spännande faktiskt att se vad partiledarna
svarar. Eller ta kulturpolitiken.
Ja. Elcyklar debatteras ju mycket i år faktiskt i partiledardebatterna.
Ja, men vissa sådana detaljer kommer ju in. Men jag håller med dig där, Henrik, om att jag tycker också man ser det här tecknet på att nyhetsredaktionerna abdikerar lite från sitt ansvar att faktiskt vara de som sätter agendan när de har, många hänvisar till vi kommer prata om de frågor som väljarna tycker är viktiga. Samtidigt som man vet att väljarna tycker att det här är viktigt för att det har medierna redan rapporterat om.
Så det då hamnar man aldrig utanför hjulspåren.
Nej, precis. Och det är kanske därför många upplever att det är en ganska enformig, trots att vi har så otroligt många valdebatter och utfrågningar, så tycks det ändå vara samma frågor som går om och om igen och vissa specifika saker som elcyklar dyker upp lite då och då. Men det jag skulle vilja ställa frågan, det finns det några skillnader mellan ett valår och ett mellanvalsår vad det gäller viktiga frågor för väljarna? För att mellan valåren så kanske det inte är riktigt samma fokus på politik och partier som det är just i den här brinnande valrörelsen som pågår just nu. Så kan man se några sådana skillnader, att det förändras?
Mitt spontana svar är nej faktiskt. Mm. Jag tittar på alla de tidsserier vi har, så nej, det är annat som påverkar skulle jag säga.
Man skulle ju kunna tänka sig, men det är väl mer en känsla som man inte går att underbygga med några data. Det är ju att just i den här tiden vi är i nu, där mitt inne i en valrörelse, så är ju det väldigt mycket aktörer förutom partierna som är på fötter. Hela det politiska Sverige är på fötter. Och det är väldigt mycket organisationer och intresseföreningar som är knutna till arbetsmarknaden, fackföreningar, arbetsgivarföreningar. Och, det borde i alla fall, det är väl en hypotes vi får pröva i framtiden då. Att det borde vara, givet att det är så många som har stakes i det här på arbetsmarknaden, så borde det vara allt annat lika en liten cyklisk effekt där just i samband med val. För att det är väldigt många aktörer förutom partierna som nu är aktiva. Men det är väldigt lite ljus på dem.
Ja, absolut. Vad gäller det här med viktiga frågor så kan det ibland för väljarna vara svårt att navigera vad partierna tycker och tänker. En del tittar på partiledarutfrågningar och partidebatter. Hänger inte kanske riktigt med, men det jag har förstått som fortfarande är väldigt stort, det är det här med att göra valkompasser. Vilka gör dem och varför?
Det har ju varit, alltså redan i valen 2002 och 2006 var det ungefär en fjärdedel av väljarkåren som använde någon typ av partitest och valkompass. Och senast var det ungefär hälften. Det har blivit väldigt stort. Framförallt är det stort bland yngre. Även bland högutbildade ser vi att en större andel av de som har högre intresse för politik. Men det är de som så att säga behöver dem minst. De är ju ett redskap för att hjälpa människor att på ett enkelt och snabbt sätt få testa om deras egna åsikter passar med olika partier och så. Mm.
Det blir ju väldigt mycket som en polytainment. Ja. Bland de mest sofistikerade väljarna så de gör ju testen mest för att testa testen.
Hur många gånger har ni testat?
Ja, men vi är inne och provar såklart.
Ja, det kan jag inte ens svara på.
Har ni varit med och skapat något av dem?
Ja, jag har ju det.
Jag har varit inblandad. Hur väljer man ut frågorna?
Alltså, i de jag har varit med och gjort 2014 och nu i år för Aftonbladet, så det är en väldigt lång process. Mm. Nu senast kan jag säga att vi startade med en lista på 180 tänkbara frågor och som skulle bli 30 i slutändan. Så vi tittar på allt möjligt. Alltså vad väljarna tycker är viktigt själva. Vad partierna tycker är viktigt. Var finns det några intressanta skillnader? Finns inga skillnader mellan partierna är meningslöst att ta med frågan. Då ger det ju inte väljarna information egentligen. Titta också på andra. På väljarforskning. Vad som brukar hänga samman med partival. Men inte minst, en av de absolut viktigaste kriterierna var att täcka in många olika åsiktsdimensioner och sakfrågområden. Men också att de ska vara någorlunda lättbegripliga. Jag tycker att de ska vara tillgängliga för en bred allmänhet. Mm. Så de ska inte vara för tekniska och svåra eller för smala. Men det kan vara olika åsikter.
Man behöver inte fråga om 3-12-regler.
Nej.
Hur ideologiskt vattendelarna kan vara. Vi har varit med och utvärderat Sveriges Televisions valkompass. Ja. Det viktiga där är att hitta frågor som skiljer grannar i partisystemet åt. Precis. Vad skiljer, för de flesta väljare väljer ju inte mellan Vänsterpartiet och Moderaterna.
Nej, precis.
Utan de allra flesta står ju och väger mellan
två alternativ som ligger nära varandra.
Ja, mm. Och då är det svårt att hitta, och då går hela analysen går ut på att försöka hitta de sakfrågor som skiljer Centerpartiet från Liberalerna eller Kristdemokraterna från Moderaterna. Och då, så det görs ju väldigt mycket sånt i förväg.
Mm. Jag har faktiskt själv varit inne och testat och försökt testa vilka frågor är det som gör att man tippar över till ett annat parti och så vidare. Så jag tyckte det var lite spännande. Men vet man någonting om det blir några effekter utav valkompassen, alltså effekter på väljarnas beteenden? Är det många som tänker, jaha, nu fick jag att jag tillhör Socialdemokraterna, röstar jag på dem, eller jag blev moderat. Det är där jag lägger min röst. Är det så att människor som inte har så stort intresse och kanske inte så stor kunskap påverkas utav valkompasserna?
Ja, det är en svår fråga. Alltså, ja, för det första, jag skulle nästan säga att jag hoppas att de inte gör på det sättet. Att bara ta resultatet, skriver ut det och tar med sig till vallokalen och går efter det. Det tycker jag inte man bör göra, för valkompasser täcker ju inte in allting. Det handlar ju bara om en begränsad uppsättning sakfrågor. Och det finns ju mycket mer som är relevant när människor väljer parti. Vad tror de om partiernas kompetens? Deras möjlighet att genomföra sin politik, bilda en regering? Vad har de gjort förut? Ansvarsutkrävande?
Kan partiet samarbeta med andra partier?
Alltså, det finns en mängd med andra faktorer som inte täcks in. Men det är klart att får man ett oväntat resultat så är det ju bra att läsa på mer om det partiet. För de människor som inte är så insatta kanske har missat någonting. Och då tycker jag de är väldigt användbara att läsa på mer. Men det är ju egentligen, ibland har det gjort en del undersökningar som frågar människor själva om partitester och valkompasser har påverkat hur de röstar. Och det är ganska få som säger att det har haft en stark påverkan. Jag tror att i valundersökningen senast var det ungefär en tredjedel av de som hade gjort ett partitest som sa att det spelade en viss roll. Inte en stor roll, men en viss roll för deras val av parti. Andra enkäter jag har sett till människor som har gjort en valkompass som också frågar ibland varför de använder den, vad var syftet. De flesta gör det inte ens för att få reda på vad de ska rösta på, utan många gjorde det. En fjärdedel tror jag, en av studierna jag såg, sa att de gjorde det för att det var ett kul test att prata med sina vänner om. Ja. Och det är ju inte heller fel. Man kanske läser något på köpet och får något kul att prata om.
Ungefär som man testar vad man passar för yrke eller vilken diet man ska äta eller någonting annat. Ett test, det är klassiskt i medieinnehåll att man testar sig själv för att få fram vem man är.
Men det jag tycker är
man
bra...
känner inte sig själv så väl kanske. Kanske det som är
det
grejen.
Jag tycker är bra egentligen är, för det finns några vetenskapliga studier som jag tycker är ganska pålitliga, även om de är svåra att göra kring valkompasser. Det är några studier från Tyskland som har visat att rent konkret kan belägga en ökad kunskap. Alltså de kan efteråt, även med efter lång uppföljning, svara bättre på hur partiernas politik faktiskt ser ut. De som har gjort det.
Det var lite det jag var ute efter.
Det ökar kunskapen, det finns det belägg för.
Att när man har gjort det här testet så får man liksom lite kunskap om olika frågor också. Man tänker så här, ja men just det här med NATO, det har jag kanske inte riktigt funderat på. Och så kanske man börjar titta lite på de frågorna. Det är ju en väldigt positiv effekt om det kan få människor mer intresserade utav olika frågor.
Och det är ju det som kampanjaktiviteter alltid har visat sig ha. Alltså i huvudsak så är ju kampanjen till för människor som kommer sent till festen och som snabbt ska gå en kraschkurs i svensk politik, som normalt sett kanske inte är intresserade. Det är ju för dem som valkampanjerna finns först och främst. För här ser vi en väldigt stor tillväxt av kunskap, tillväxt av engagemang och intresse, och även, som tur är, tillväxt i förtroende för politik, stöd för det demokratiska systemet och allt sånt där. Så efter genomgången valrörelse så mår demokratin bättre totalt sett än vad det gjorde innan. Valtester, valkompasser är en del av detta.
Mm. Vad bra att du tog upp det, för det är faktiskt min nästa fråga. Medborgarnas förtroende för partier och partiledare. Vi vet ju som du säger att efter en valrörelse när det har varit mycket ljus på partierna och partiledarna och andra politiker såklart, så stiger förtroendet för politiken. Vad spelar det här för roll? Alltså vad man har för förtroende för partier och partiledare när vi går och röstar? Kan man särskilja det här med liksom vikten av sakfrågor och vikten av förtroende? Hur hänger de ihop? Eller hänger de inte ihop alls? Är det två olika saker?
Å ena sidan är ju hela valhandlingen är en förtroendehandling. Vi tar vår rara väljarmakt och delegerar till personer som ska föra vår talan, fatta beslut och ta ansvar för dem
i vårt ställe. Det är liksom kärnan i den representativa demokratin.
Det sägs ju ganska mycket om det här med partiledarförtroende. Och man hör ju gång på gång i medierna när man diskuterar hur ser partiledarna ut, hur agerar de, hur är de som personer, vilka böcker läser de, vilken färg har de på kläderna och så vidare och så vidare. Som att partiledarförtroende skulle vara otroligt viktigt för väljarna. Ja, det är, det är inte riktigt så, va?
Nej, det är ju en av många korttidsverkande faktorer som vi försöker isolera. Och i partiorienterade system som det svenska så är det väldigt, väldigt små effekter på kort sikt inför ett val av partiledarna. Det är klart, synen på partiledarna och vilka man gillar och inte gillar, det är lite grann som smaken är som baken, va? Man, antingen gillar man Annie Lööf eller Björklund. Men det är ju liksom ett kriterie man tar till. Möjligen precis mitt i det sista röstningsbeslutet man tar då. Va? Det handlar inte om att man tycker att Sjöstedt plötsligt är bättre än Kristersson och så byter man från Vänsterpartiet till Moderaterna, så funkar det inte. Utan ideologi slår ju allt. Åsiktsnärhet är väldigt viktigt. Vaneröstning är otroligt mer utbrett än vad många tror. Att göra som man gjorde förra gången. Det är ju den absolut enklaste strategin man kan göra.
Det är ganska många som röstar som sina föräldrar också. Eller? Har jag fel där?
Ja, så småningom. Det kan vara lite utflykter i början.
Men ja, ja, ja. Är det lite så här att tonårsrevolten så slår över och sen så kommer man tillbaka hem?
Ja, men det verkar vara när man är ung är man lite mer mindre benägen att rösta instrumentellt på stora partier. Och rösta lite mer efter mindre partier som ofta har en väldigt tydlig sakpolitisk profil på något område. Det är lättare att hitta hem till och så hoppar man på de större partierna sen.
Just det. Och i årets val har vi många förstagångsväljare som lite, på något sätt kommer att kunna liksom påverka.
Ja, det är lite färre än förra gången, ungefär 5%. Var 20:e väljare röstar för första gången. Och de är en väldigt brokig grupp. De är ungefär samma kriterier som alla vi andra använder när vi röstar. Åsiktsnärhet. De kan inte lika mycket om politik. De är mindre erfarna. Och de kanske är har en större mental beredskap för att till exempel bryta en cementerad blockpolitik till exempel.
Och det är de som kommer göra valkompassen. Så vi får hoppas att valkompassen är väldigt bra så att de hittar hem till det parti där de faktiskt hör hemma, om det är så det funkar.
Om man gör en 3-4 valkompasser så borde man åtminstone hamna hyfsat i rätt region av det politiska spektrumet. Så
ja, det tror jag.
Är man nationalkonservativ eller socialistisk, man borde hitta hem om man gör de här testen.
Ja, de stora som finns är ganska lika varandra också i grunden.
Ja. Nu är det ju som sagt 11 dagar kvar till valet. Det är nu festen börjar, Henrik. Nu kan man krascha in i festen dessutom. För om man har missat de tidigare 2 veckorna av valrörelsen, kommer man att kunna ta igen det den här sista veckan? Kan man krascha in i festen och göra ett bra val på söndag?
Ja, jag tror ju att man kan det. Och det är väldigt viktigt att man kan göra det. För att alla är ju inte intresserade av politik.
Menar du det?
Det är 15-20% av väljarna när vi frågar dem är ju inte alls intresserade av politik. Knappt hälften svarar att de är inte särskilt eller inte alls. De håller på med ägnar sig åt andra saker under mandatperioden. Och det är väldigt viktigt att för många av dem kommer ju naturligtvis gå och rösta. Vi har ju ett valdeltagande på 85%. Så det är viktigt att de får göra ungefär samma resa som vi andra har gjort. Vi som har hängt och lyssnat på Ekot och tittat på Agenda i 4 år i sträck.
Det tar ju inte så länge att bilda sig en rimligt informerad uppfattning. Att göra en valkompass tar en kvart, titta på en partiledardebatt tar 2 timmar. Och sen tycker man att någon verkar hyfsat vettig så kan man väl läsa igenom ett valmanifest på 25 minuter. Mer än så behövs det egentligen inte.
Vi tar det som en uppmaning till alla som inte har bestämt sig, som ska bestämma sig nu sista veckan. Den här sista veckan och plus några dagar, vad förväntar ni er? Vad tror ni kommer att hända? Kommer det ske någonting exceptionellt. Det här är alltså sista frågan där man får spekulera om man vill. Vi är ju egentligen inte i branschen att spekulera som akademiker. Och man brukar ju få den här frågan ibland och man brukar ofta säga ja, men det är inte min sak att göra. Men hur ser ni på sista veckan inför valet?
Ja, det vi kan veta är ju att det blir en otroligt intensiv period för dem, för våra partiledare. Mm. Det är nästan omänskligt de här sista 2-3 veckorna. Deras insatser på mediearenan då. Och fokuset är så starkt på de här partiledarna. Så vi kan förvänta oss att några av dem kommer vara rejält trötta om 10 år. För att de är ju överallt och de är med överallt. Det är liksom nästan omänsklig behandling av de här stackarna som leder våra partier.
Vi får hoppas att det inte är några av dem som går in i väggen helt enkelt.
Precis. Nej, men det finns ju inte på kartan, det kan man inte göra.
Vanligtvis så ska man väl inte förvänta sig att det händer så mycket sista veckan opinionsmässigt, men det jag personligen är nyfiken på, det är ju egentligen hur är opinionsmätningarnas kvalitet egentligen? Förra valet var det ju vissa, att till exempel Sverigedemokraterna underskattades av i stort sett alla opinionsmätningarna inför valet. Och Miljöpartiet överskattades något av de flesta och så fanns det lite skillnader däremellan. Men hur kommer det vara den här gången? Det vet vi inte riktigt. Det finns ju fortfarande kvar en intressant skillnad då åtminstone två, Jugov och Centi, och har Sverigedemokraterna betydligt högre än de andra. Kanske 6 procentenheter högre ungefär. Och resten, allihopa egentligen, alltifrån SIFO, Novus, Initio och så vidare, har Sverigedemokraterna runt 18% plus minus lite grann. Och det är en ganska stor skillnad ändå. Mm. Så, och det, enligt min åsikt, som ändå är väldigt intresserad av de här frågorna, jag kan inte riktigt bedöma, kommer de ligga mer rätt eller inte den här gången?
Mm. Ja, vi har ju sett val i Europa och i USA där opinionsundersökningarna faktiskt har varit väldigt missvisande. Mm. Vi får helt enkelt vänta nu och se vad som händer. Det är en spännande vecka vi har framför oss och vi har tillfälle efter valet att summera och se vad som faktiskt hände. Jag vill säga tack så hemskt mycket för att ni var med idag och ha en fantastisk fest inför valdagen.
Tack så mycket.
Tack så mycket.